nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten idag, det är Psaltarpsalmen för idag. Och det är Psaltarpsalm 130. Det var ju också den vi sjöng ur liturgihäftet som finns på 706. Och jag ska läsa Psaltarpsalmen, det är en pilgrimsång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, mer än väktarna efter morgonen. Israel, hoppas på Herren. För hos Herren finns nåd, full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Kristendomen skiljer sig från alla andra religioner. Bibeln visar oss en frälsningsväg som ingen annan religion förkunnar. Alla andra religioner, oavsett när de har uppstått, om de har uppstått tidigt eller sent i historien, de har det gemensamt att de förkunnar regler och metoder för människor, för att människor med sina gärningar, med sina ansträngningar, med sina böner och offer ska försöka vinna frälsning. Religioner som människor hittat på förkunnar att man måste uppnå en viss moralisk standard för att klara sig, för att kunna hoppas på frälsning. Och där finns regler om högtider, om olika ceremonier, om böner, meditationer, fastor, allmosor, vallfärder, om ren och oren mat, om klädedräkt, om botgöringar och så vidare. Världens stora religioner, islam och judendom och katolicism, de förkunnar egentligen samma frälsningslära med små variationer. Och det, vad handlar det om? Jo, det handlar om människans strävan efter att få någonting att berömma sig av inför Gud. Eller människans rädsla för att inte hålla måttet när ens liv ska granskas. Så allt beror på människans prestation. Kristendomen är unik därför att den förkunnar ett budskap som inte finns någon annanstans. Vi hittar det inte någonstans i någon skrift, i något folk, annat än i Bibeln. Det finns inte ett spår av den förkunnelsen i Talmud, judarnas lagutläggningar. Det finns inte ett spår av det hos påven, i påvekyrkans förkunnelse. Det finns inte ett spår av det i islam, i Koranen. Modern bibelforskning, de utgår från att Bibeln har ett alltigenom mänskligt ursprung. Alltså att innehållet i Bibeln inte är någonting annat än människotankar, vad människor har kommit fram till. Och om det stämde, då borde ju samma budskap kunna uppstå någon annanstans oberoende av Bibeln. Åtminstone om människor får tillräckligt lång tid för att tänka ut budskapet, så borde det väl kunna uppstå någon annanstans. Men det har inte skett. Det har inte skett på flera tusen år. Bibeln förkunnar vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Dessutom så är det så att Bibelns böcker, flera böcker, det här är ju ett bibliotek egentligen, förkunna precis samma budskap genom historien, från första till sista bok. Och beroende på dateringen av Jobs bok, som möjligtvis är den äldsta boken i Bibeln, äldre än Moseböckerna. Och det finns också tecken på att Mose till första Mosebok har haft skriftliga förelagor. Beroende hur de dateras så rör det här sig om ett bibliotek, en tillkomsthistoria på 2000 år. Och oavsett hur den politiska situationen har varit, oavsett den religiösa situationen, så har budskapet varit konstant ett och detsamma. Och profeterna, de har dragit en skarp skiljelinje mellan Guds ord till oss, så säger Herren, och vad olika falska läror som människor har tänkt ut. Och man har dragit en skiljelinje till vad som har varit den populära tankegången just i den tiden i de populära strömningar i tiden. Och under hela den här långa tiden så har ingen annan i hela världen kunnat tänka ut samma budskap. Och det hade vi ju annars väntat oss om profeterna förkunnat vad människor i deras situation borde kunna föreställa sig. Det är ju själva liberalteologins förutsättning. Så Bibelns innehåll är en konsekvens av den miljö i vilken författaren har levt. Den miljö som influerat författaren. Kort sagt, evangeliet är okänt av människor, men har gjorts känt. Evangeliet har uppenbarats för oss av Gud. Han har förkunnat precis samma budskap genom historien, ända från begynnelsen. Från begynnelsen har Gud riktat människors blickar och människors hopp till frälsaren som ska komma och krossa ormens, djävulens välde. Göra djävulens gärningar om intet. Och till världens slut ska inget annat evangelium förkunnas, för det finns inget annat evangelium. Aposteln Petrus förkunnar om Jesus: hos ingen annan finns frälsningen, och under himmelen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Bibeln är unik även på ett annat sätt. Därför att det finns ingen annan helig skrift som hand i hand med det unika budskapet även kommit med flera hundra förutsägelser. Och förutsägelserna, de har gällt smått som stort. Det har gällt personer. Det har gällt hela riken. Förutsägelserna har spänt bara från en stund i förväg, som då Jesus skickar lärjungarna in i Betfage för att hämta åsnan. Till förutsägelser som har spänt över hundratals och tusentals år. Oavsett, allt har gått i uppfyllelse precis så som Gud har förutsagt. Och det är inte en, det handlar inte om en förutsägelse. Utan det handlar om hundratals förutsägelser. Och i centrum för dem, för profetiorna, där är förutsägelsen om frälsaren som Gud lovat. Messias, Guds son. Och konsekvent så har Gud fäst människors blickar. Han har riktat människors hopp till frälsaren. Och han har gjort det från tidernas begynnelse. Och Gud har visat genom att uppfylla allt det som han har förutsagt att Guds ord är att lita på. För det blir precis så som Gud har lovat och förutsagt. Så vi kan lita på hans löften och vi kan vänta på Herren. Precis som psalmisten i vår psalm: jag väntar efter Herren. Och Jesus, när han kom, då gjorde han allt det som Gud förutsagt om Messias. Och de gudomliga gärningar som han gjorde, som var förutsagda om honom, det är ju Guds eget vittnesbörd om sin son. Det var inte bara Jesus som uppfyllde allt det som var förutsagt om honom. Människorna gjorde också med honom allt det som var förutsagt att människorna skulle göra med honom. Allt var förutsagt i detalj flera hundra år i förväg. Och fortfarande idag så ser vi att ingenting annat sker i nationer och riken. Ingenting annat sker i människors sociala, politiska eller religiösa liv än det som Jesus har förutsagt. Tecknen på den yttersta dagen. Ingenting annat sker i naturen än det Jesus har förutsagt ska ske. Och Bibeln är unik även på det sättet att den har en väldig kraft till förnyelse i människors liv oavsett vilken ålder de är i, barn som gamla, oavsett kön, bildning, språk, folkslag eller kulturell bakgrund. Så när människor väl slutar hålla Bibeln ifrån sig utan tar den i sin hand och börjar läsa, då är Herren nära. För evangeliet är en Guds kraft i frälsning. Och de kristnas förkunnelse och vittnesbörd om frälsaren har precis samma effekt. För tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men tyvärr är det många som håller Bibeln ifrån sig. De håller kristnas vittnesbörd ifrån sig. Och de gör det med samma slags tankar, med samma slags argument som människor också har använt för att förvanska kristendomen och som människor har använt för att hitta på egna religioner. De vill inte läsa Bibeln. Jag vill inte höra några levnadsregler. Jag vill inte höra alla moraliska föreskrifter. Jag behöver ingen mer pekpinne, menar man. Man kan leva utan de där ceremonierna och man kan leva utan de där religiösa högtiderna. Så det är allt man väntar sig av Bibeln. Och så förargar de sig på kristna som tror sig vara bättre än alla andra människor bara för att de går i kyrkan. Och så retar de sig på oss därför att vi anser att de är syndare som ska gå förlorade. Fast de är både vänligare och öppnare och mer toleranta än alla inskränkta kristna. Är det så vi tänker? Är det så att kristna är bättre än alla andra? Att vi tänker att alla andra är syndare som ska gå förlorade. Vår psalm ger uttryck inte bara för vad som rör sig i psalmistens hjärta utan vad som rör sig i alla troendes hjärtan. Det är så här vi tänker. Det är så här vår situation är. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Vi bekänner alltså våra synder. Och så vänder vi oss till Herren för att få Guds förlåtelse. Och den förlåtelse som finns hos Herren är precis den förlåtelse som vi behöver. Så egentligen översättningen är, men hos dig finns förlåtelse. I grundtexten så är det väldigt bestämt. Hos dig finns förlåtelsen. Och man använder ett ord som i och för sig i modern hebreiska kan användas om alla ursäkter. Alltså man ber om ursäkt eller man ger förlåtelse. Men i Bibeln så används det här enbart om den förlåtelse som Gud ger. Och så är det en bestämd artikel. Så det här handlar om, hos Herren finns precis den förlåtelse som vi behöver. Djupen som psalmisten ropar ur, det kan vara djupa bekymmer. Vad är djupen för något? Eller det kan vara djupa bekymmer. Det kan vara svåra motgångar. Det kan vara olyckor. Men eftersom det inte finns några andra hänsyftningar i psalmen på motgångar eller sjukdomar eller svåra tider, förföljelse, så får vi ju hålla oss till det som nämns i sammanhanget. Så djupen syftar på djupen av synder. Alla kristna är medvetna om att det är våra synder som är problemet. Problemet finns hos oss. Det är våra synder som skiljer oss från Gud. Vi är medvetna om vår skuld inför Gud. Våra synder plågar oss. Vi är djupt ångerfulla. Och vi vet också att vi inte kan hjälpa oss själva. Positivt tänkande är inte tillräckligt för att dra oss upp ur syndens djup. Och inte heller något annat som människor hittat på. Högtider, ceremonier, bönetimmar, böner 5 gånger om dagen, fastor, almosor, slöjor, heliga platser, vallfärder, gottgörelser, ren och oren mat. Ja, vad är det för någonting? Det är ju yttre företeelser som inte kan ändra på vår natur, vår syndiga natur. Så vi är och förblir syndare vad vi än tar oss för. Kristendomen är inte ytterligare en religion som lär människor hur de ska försöka frälsa sig själva. För det går inte. Omöjligt. Vi ropar till Herren ur syndens djup. Vi kan inte dra oss själva upp. Och ändå blir vi inte kvar där. Vi blir inte kvar i djupet. Alla kristna vet att om Herren tillräknar synd så kan ingen bestå. Men Bibeln lär oss också att Herren inte tillräknar synd. Och det är ju inte för att han är ouppmärksam på något sätt. Det är ju inte för att han har missat något. Herren har en fullkomlig kunskap om alla våra synder. Han känner våra hjärtan. Ingenting är dolt för honom. Men han tillräknar inte våra synder därför att Kristus har betalt för dem. Evangeliet förkunnar: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och Johannes skriver också: mina barn, det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Så med Jesus som vår frälsare och som vår försvarsadvokat som för vår talan inför Fadern, så kan vi vara frimodiga. Vi ska klara domen, vi ska bestå inför Gud. Ja, evangeliet förkunnar: i honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Psalmisten han fortsätter: jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, mer än väktarna efter morgonen. Israel, hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd och full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Och lösen i Bibeln, det är betalningen för alla våra synder. Det är syndernas förlåtelse som är en följd av det. Och det är den fullkomliga frihet från synden som förlåtelsen till slut ska ge oss. Och allt det här. Betalningen för våra synder, syndernas förlåtelse och den frihet från synden som är vårt mål. Det är alltihop innefattat i begreppet lösen. Vi blev friköpta när Kristus betalade alla våra synder på korset. I Romarbrevet så förkunnar Paulus så här: det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Det förklaras rättfärdiga som en gåva. Och då kan man undra, vilka är det? Vilka är det som är friköpta av Kristus Jesus? Ja, vad kommer före? Paulus har ägna 3 kapitel till att visa att hedningar och judar, oavsett om de har fått Guds uppenbarade lag eller inte, oavsett om de har ansträngt sig för att leva rättfärdigt eller inte, så har allihop en sak gemensamt. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det är dessa syndare som är friköpta av Kristus Jesus. Och som ett resultat är våra synder förlåtna. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Så vi är friköpta, vi har syndernas förlåtelse för Kristi skull. Och samtidigt så ser vi fram emot vår slutliga befrielse eller förlossning. Och Jesus säger att vi kan göra det med stor frimodighet, som Jesus har beskrivit tecknen på den yttersta dagen, tecknen som ska föregå hans återkomst i härlighet och domen. Så säger han: men när detta börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Så när Jesus kommer tillbaka, då ska vi bli helt befriade från syndens skada. Så psalmisten, han väntar ivrigt på den dag då han slutligen skulle bli helt befriad från syndens skada. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Och vi gör detsamma. Vi väntar på Herrens återkomst lika intensivt som väktarna efter morgonen. Eller vi borde göra det. För då ska vi slutligen bli befriade från syndens skada och få leva inför Gud och tjäna honom i en evig rättfärdighet. Väktarna, de längtade efter morgonrodnaden. De var satt där till ett arbete under natten, och morgonrodnaden, det var ett tecken på att deras arbetspass snart var över. Nu var det snart färdigt och de kunde slappna av. Nu behövde de inte längre hålla sina sinnen på helspänn för att eventuellt upptäcka en attack från fienderna i skydd av mörkret. När morgonen kom, så kom ljuset, och då var faran över. I vår moderna tid, då vi bara knäpper på en knapp och så blir det ljust inomhus, och vi har elektriskt ljus utomhus också, så kanske vi har förlorat lite av den här rädslan för mörkret, eller den här längtan efter morgonens ljus som fanns hos forntidens folk. Och i vår moderna tid, när vi får njuta av välfärd och frihet, så har vi kanske också förlorat lite grann av den här intensiva väntan på Herrens återkomst som psalmisten ger uttryck för. Så vi kan fråga oss: väntar vi på samma sätt som psalmisten? Väntar vi efter Herrens återkomst lika ivrigt som väktarna efter morgonen? Psalmisten avslutar sin psalm med en uppmaning till hela Guds folk att förena sig med honom. Kom allihop och förena er med mig i det som är unikt för Guds folk. På Bibelns grund. Och det här budskapet finns inte någon annanstans. Det existerar ingen annanstans. På Bibelns grund bekänner vi våra synder. Och så förlitar vi oss på Guds frälsning. Vi kan lita på att full lösen för alla våra synder finns hos Herren. I Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för alla våra synder. Och han ska slutligen befria oss så att vi inte längre behöver leva i syndens djup, i djupet av våra synder, utan bli upphöjda och förhärligade tillsammans med Kristus. Och det ska ske när vår frälsare kommer tillbaka i härlighet. Amen. Låt oss så be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har frälst oss och fört oss in i din älskade sons rike. Vi tackar dig för att du har sänt din son att friköpa oss från synd och skuld. Och vi tackar dig för vissheten om syndernas förlåtelse. Vi ber dig nu om vishet och mod att föra evangeliet vidare till människor som ännu är blinda för din nåd och din frälsning. Amen.